Har du varit medlem i ett gym som har olika premienivåer eller kanske premierat på någon form av matkasse eller gått med i en chefsutbildning som ger dig mer och mer för varje gång? Det här är inga konstigheter alls, det är bara en vanlig del av livet. Men vissa av precis de här strategierna är sådana som används av sektledare och stora sekter för att få oss att trilla dit. Du lyssnar på Dumma människors andra del om sekter. Jag heter Lina Thomsgård och med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och idag ska vi prata om manipulationsmetoder och vilken dragningskraft och vilka strategier som sekter och sektledare använder sig av för att få oss att kliva in och för evigt stanna i sekterna. Och vi ska dessutom prata om vad just du kan göra för att hjälpa en när eller en kär som verkar vara illa ute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Det är roligt, Björn, för nu när vi spelar in det här, jag brukar ju vanligtvis när vi har haft ämnen på gång, så är det mycket det jag pratar om på middagar och fikor och sånt där. Och nu när jag har nämnt att vi spelar in om sekter, folk älskar att prata om sekter.
Är det så?
Det är så kul. Ja, man tänker att så här behovet skulle kunna vara mättat. Det finns en helt egen, eller många egna poddar om det, men framförallt den här jättestora sekter med
underbara Soraya
Hashim, precis. Så att det har pratats om sekter.
Ja.
Men folk blir, det är liksom, man får inte nog av det.
Nej.
Varför får man inte nog av det, Björn?
Jag tänker att det är det här med liksom dumma människor och att vara människa i kondensat på något sätt. Alltså, om man tittar på alla de här manipulativa strategierna som vi går igenom idag, de är ju allmängiltiga. Och som vi kommer gå in på, det är samma som man hittar i till exempel i relationer med en narcissist och sådär. Men kan också vara, kanske om man inte är i sektsvängen, så tänker man att det är lite som vi pratade om i förra avsnittet, att det är en viss sorts personer sådär, som hamnar där. Men det man inser när man läser på om det och så, det är att de här sektledarna utnyttjar ju, de trycker på såna knappar som finns hos oss alla.
Just det.
Och som är sånt som vi har pratat om i alla våra avsnitt sedan start. Olika såna här vanliga tankefel och sårbarheter i vår psykologiska hårdvara.
Spännande. Ska vi köra en kort recap från förra avsnittet för de som inte lyssnar back to back på
du dem? Som är recap-drottning får...
Ja. I förra avsnittet pratade vi om vilka det är som tenderar att trilla dit. Och en missuppfattning man kan tänkas ha är att det skulle vara så att det är ett lägre halt av utbildade eller kanske lägre halt av inkomst hos de som trillar dit. Men jämfört med samhället i stort så är det faktiskt tvärtom. Det tog jag med mig. Och sen så pratade vi om att vara i kris. Att vara i tonåren.
Mm. Vi pratade också om det här med att ha otur.
Just det, att ha otur faktiskt. Det där tycker jag är bra. Vi har gjort ett avsnitt ganska tidigt i vår karriär, eller någon gång under 2020 var det, om karma. Och den här idén om att what comes along är liksom, du har gjort dig förtjänt av detta. Sitter du i rännstenen så är det resultatet av något beslut du har fattat och du förtjänar förmodligen det. Och att det är ganska ofta när man ser på människor som råkat illa ut som den där tanken reflexmässigt poppar upp. Alltså så fort jag läser så här, jag blev fast i sekten i 10 år. Man bara, jaha. Då vet jag vad du är för typ.
Mm.
Och att det tycker jag för min del är det en av anledningarna till varför vi ska prata om såna här saker. Just för att man ska bli lite mer ödmjuk och få de där dumma, lite fördomsfulla och ibland nedlåtande antagandena. Att de ska komma lite på skam.
Ja. Verkligen, absolut. Och sen också, som jag var inne på nyss, det här säger mycket om oss som människor. Mm. Alltså att det är intressant för alla, tycker jag. Den sekt är sexy. Sekt är sexy. Vi snuddade vid det sist. Vad är det som liksom avgör vad som är en sekt och inte då?
Ja, just det, precis. Jag tror till och med ramade in det som att sekter kan vara liksom... Att man tänker att alltid ska vara liksom någon herre med långt skägg, kanske med lite vissa sexuella böjelser och en lång särk.
Ja.
Och att alla sektmedlemmar ska vara helst unga, förlorade flickor. Men sekttendenser och sånt hittas inom i finansvärlden, i sportvärlden, alltså överallt.
Verkligen. Man har ju sin bekantskapskrets folk som åker på olika typer av... Alltså,
retreats.
Är det här en utbildning för chefer eller är det... Liksom en borderline sekt.
Exakt, och är det så här, nu ska vi utforska oss själva eller är det rakt av tok?
Och då så finns det något som heter Hjälpkällan som är en sån här organisation för att hjälpa avhoppare. Och bland annat den här Håkan Järvå som jag nämnde i förra avsnittet, den svenska psykologen, jobbar med dem och sådär. Och de har en sån här lista som jag tyckte var ganska klargörande.
Ja, perfekt. Kör den.
Och det är jättemånga punkter där, men jag tänkte att jag kan dra några. Men att medlemmarna avkrävs total lydnad är en sån sak.
Just det. Uppror tillåts ej.
Nej, tro ideologi får inte kritiseras eller ifrågasättas. Man har en angiveriplikt mot andra medlemmar om de gör snedsteg.
Mm.
Det finns allvarliga konsekvenser för individer som lämnar, till exempel att man blir utfryst av familj och vänner.
Mm.
Man har ett eget rättssystem som anses stå över samhällets lagar och regler.
Mm.
Man har kontroll över medlemmarnas privatliv med krav på insyn även i det intima och personliga.
Mm.
Det finns regler kring hur du bör klä dig kanske.
Mm.
Uppmaningar om att använda så mycket som möjligt av din tid till rörelsens aktiviteter och mission. Kontroll över hur du spenderar din fritid. Krav på hur du ska uppfostra dina barn. Svartvit världsuppfattning där de egna är goda och de utanför är onda inom citationstecken. Krav på lojalitet gentemot den egna organisationen, dess ledare och övriga medlemmar.
Det du inte har sagt hittills men som kanske finns där också är det där finansiella. Står det någonting om det? För det kanske inte är nödvändigt, men det här som jag, de sekter jag har haft bekantingar som har nosat på så har det varit så här... Åh, första gången fick du ta med dig en gratis. Och sen, nästa månadsläge, eftersom det nu är sån elit inom detta, då kostar det så här mycket och så kostar det mer. Att det liksom...
Just det, det där kommer vi komma in på sen när vi går igenom de här manipulationsstrategierna. Men det finns en sån punkt här också som är kontroll över medlemmarnas ekonomiska medel. Eller som är kopplat till ekonomi i alla fall. Mm. Jag fattar vad du menar också. Det här att man ska liksom börja investera i.
Ja, exakt.
Men... Alltså om man ska sammanfatta så är det väl att den kliver in väldigt mycket i den privata sfären då, helt enkelt.
Och att avståndet till den andra sfären blir längre.
Mm, precis.
Ja, men det blir en ganska bra checklist. Och vill man hitta den så är det alltså hjälpkallan.se som man kan gå in på.
Hjälpkallan.se.
Jag säger att jag vill starta en sekt.
Ja, att du vill starta en sekt.
Jag är sugen på att dra till mig riktigt mycket, riktigt lydigt folk.
Precis.
Till min knäppa sekt.
Då finns det ju massa bra knep för det.
Mm.
Och det finns väl ingen sådär definitiv lista.
Nej.
Utan jag har plockat ihop lite olika från olika källor.
Mm.
Och det är väl så att vissa av de här sektledarna är särskilt begåvade på vissa av de här teknikerna.
Mm.
Eller använder dem i olika stor utsträckning. Och den är inte komplett kanske. Men jag tror att vi kommer få med mycket av det viktiga. Och vi kan väl köra igång.
Ja, så här gör du om du vill starta en sekt och få folk att stanna kvar och bli manipulerade. Är det en konstig titel på en lista, det är det?
Jag tycker att det kan kännas lite...
Tips till dig som vill starta en sekt och manipulera en massa människor.
Ja, alltså man vill ju ha lydnad, eller hur?
Ja.
Så att då handlar det om att trycka på de här auktoritetsknapparna.
Mm.
För det minns du, Lina, från vi har gjort ett avsnitt om auktoritet specifikt.
Mm.
Att om man kan få folk att uppfatta en som en auktoritet på något sätt,
just det,
då är ju väldigt mycket vunnet. Då kan man ju få till den här blinda lydnaden.
Ja, och då vet du vad, då ska jag ur minnet påminna mig vad det var för saker som gjorde att jag framstod som en auktoritet. Jo, titlar. Fräcka titlar.
Yep.
PhD, där du, alltså, här är läkare, professor, doktor, så. Det var fint.
Mm.
Var pengar fint? Auktoritärt?
Ja, egentligen alla olika statusmarkörer kan man väl säga. Och det kan ju vara allt från tjusiga kläder till att man är tjusig i utseendet eller att man är lång eller så. Har man ju sett också då i studier. Att det är sådana saker som tenderar att det blir som en sån här auktoritetstrigger då.
Mm.
Som gör att man snabbt får med sig folk på vad tok som helst.
Mm.
Och vi har ju det här berömda Stanley Milgram-experimentet då i blind lydnad. Och där var det ju just en sån här
liksom forskar,
forskarauktoritet, en professor. Jag minns inte om det var typ vit rock också. Det kanske det inte var. Men man var ju någon typ av labbmiljö. Och fick då folk att tro i alla fall att de utsatte andra för väldigt smärtsamma elchocker.
Mm.
Bara för att den här experimentledaren hade sagt åt dem att göra det.
Mm.
Lite omdebatterat experiment, men sen det har också replikerats i modern tid.
Ja, generellt så går det ju att utan att anstränga ihjäl sig hitta exempel på gånger i ens liv där man gjort saker för att någon sa åt en att göra det.
Ja.
Som man i efterhand bara, wait a minute.
Någon i uniform eller så.
Eller bara typ en kompis förälder. Eller bara så att man bara lyder.
Ja, precis. Och vad har man då för... du var inne på de här teknikerna som man kan använda för att trigga auktoritet hos andra. Det behöver inte nödvändigtvis vara en PhD eller någon typ av liksom formellt diplom från ett universitet, utan det kan vara kunskap då på andra sätt kanske. Att man har en unik kunskap eller unik insikt. Eller...
Man är medicinman.
Japp, alltså säga att man har någon typ av direktkontakt med Gud.
Just det, man är utvald.
Man är utvald, man är den som kan prata med och så vidare. Och det är något som de här sektledarna då regelmässigt använder sig av.
Just det.
När jag läste på om det här så en sån sekt som togs upp och som har varit lite i hetluften är Nexium. Känner du till den?
Nej.
Den är föremål för inte mindre än 2 streamade dokumentärer.
Mm.
Någon på HBO och någon annanstans nu. Den på HBO heter The Vow. Och Keith Raniere, sektledaren där, dömdes nyligen till 120 år i fängelset.
Uff,
det är sån här typ
brott har begåtts.
Du vet, sådana fängelser som jag gillar.
Ja, exakt. Alla återkommande brottslingar när det kommer till grova brott, de vill du sätta på Keith-straffet.
120 år.
Mm.
Och bland annat då för bedrägeri, innehav av barnpornografi och sex trafficking.
Oj. Gud, vilken sekt.
Ja, och den här sekten hade då, det var mycket sexfokus där.
Mm.
Han hade sån här sexslavar av olika slag och ett system för det med masters and slaves och sådär i sin sekt. Han jobbade jättemycket med att marknadsföra sig själv som en auktoritet i den här sekten.
Mm.
Och en grej som skulle signalera att han var en auktoritet, och det var att han var väldigt otillgänglig, svår, väldigt svårtillgänglig, sådär. Att han var som en kändis egentligen.
Mm.
Att det var ett otroligt privilegium att få träffa honom i köttet.
Knapphetseffekten fick fjong.
Ja, det också, ja. Precis. Mm. Och sen så jobbade han med att få till lydnad nästan som en betingad reflex. Vet du hur han gjorde det?
Nej.
Ja, men om man kunde bli utvald då till att få någon sån här 3 a.m. walk med honom.
Alltså jag är så dålig på det där. Är det 3 på natten?
Ja, det är det. Och då gick han på någon promenad med en sån här person då, en sektmedlem. Och så var det så att han gav till synes slumpmässiga order som kunde vara att du ska dricka vatten ur den där pölen på gatan eller spring till det där trädet och så.
Mm.
Och så förväntade sig en omedelbar lydnad. Och sen byggde han också hela sin organisation på sådana här auktoritetsprinciper med också kollektiv bestraffning. Lyssna på det här. Han hade under sig någon typ av mellanchefslager med female masters som hade female slaves då.
Mm.
Och sådana här masters, de kunde när som helst skicka sms till en slave som då hade 60 sekunder på sig att svara ready.
Mm.
Och om man alltså när som helst på dygnet. Och om man inte gjorde det, då blev det kollektiva bestraffningar som var väldigt obehagliga då, liksom fysiska straff av olika slag för kollektivet, för hela slavkollektivet. Så att en så otroligt stark auktoritets- och lydnadskultur var det i den sekten, och det är relativt typiskt, även om det kanske inte är så extremt då.
Varför tycker vi så mycket om att lyda?
Därför att jag tänker mig att, alltså, det är ju mycket det här med energispar.
Vi blir ansvarsfria. Någon annan är den som kan, tar smällen, blir väl någonstans i en hierarki, eller så det är dens beslut. Jag behöver inte vela och tveka, utan jag bara gör.
Just det. Alltså precis, det här med ansvarsfrihet, ja. Mm. Det är nog en psykologisk lockelse. Och sen så har vi det här evolutionspsykologiska med att det är ju effektivt och energibesparande att ta rygg på någon bara.
Mm. För jag älskar ju att lyda och undrar, alltså inte kanske till så till den milda grad att jag vill ha masters som piskar mig.
Mm.
Eller? Men jag tror att det där att så här, gud vad skönt, nu vet jag vad jag ska göra för att vara bra. Att det är så stor del av livet som bara är så här, hey, duger jag nu, är det här bra eller inte? Och sen så kommer någon och bara slicka vattenpöl och man bara, all right!
Mm.
Vill du se en liksom, vattenpölslickare? Här har du mig.
There's a secret organization in Nixium. They sign a lifetime vow of obedience and they're branding girls.
And they're trying to recruit other women to do this.
There's a lot of things about the organization. It's just not right.
Punkt nummer 2 på listan över hur man kan skapa riktigt god dragningskraft och manipulationsmöjlighet som sektledare.
Det är att avhumanisera. Det kanske inte är något bra säljargument, men när man väl har fått in folk så är det en effektiv metod för att få dem att stanna kvar.
Okej, okay, hur då? Man döper dem till nummer istället för namn. Är det en teknik?
Ja, det skulle det kunna vara. Precis. I grund och botten handlar det om att ge folk en idé om att de inte är värda något egentligen. Och om vi bara stannar upp lite i den här Keith Raniere igen, från den här dokumentären The Vow, svårt ord.
Mm.
Så i den framkommer det att han var själv psykolog, han hade en psykologexamen, eller hade åtminstone pluggat det. Han var inte psykolog, utan han hade pluggat psykologi på universitetet.
Mm.
Och var väldigt intresserad av olika psykologiska fenomen och tekniker och sånt där. Och han hade ett experiment som han var väldigt förtjust i då, enligt den här dokumentären. Nämligen The Stanford Prison Study. Ringa klocka?
Mm. Det är så mycket Stanford i den här podden, Björn, så att jag, nej, jo, både ja och nej.
Ja, men det här är en extremt berömd studie. Den är också väldigt omstridd. Alltså det vetenskapliga värdet i den, så att säga, är väldigt omstridd. Men den är ju åtminstone ett populärkulturellt fenomen av rang. Och det var Zimbardo, hette forskaren då på Stanford, som ville testa om brutalitet i amerikanska fängelser, om den hade att göra mest med personlighet eller om den hade att göra med situation snarare. Det vill säga att man placerades i den här miljön.
Och då kunde vem som helst börja göra konstiga saker.
Lite så. På ett sätt lite släkt med det här lydnadsexperimentet. Då. Så att han fick ihop, tror jag, var det strax över 20 personer då till slut, efter en massa utvärderingar och man har testat hur mentalt stabila folk var och sådär. Så blev det 20-tal som blev kvar och så delades de upp i två grupper, en fångvaktargrupp och sen så en fånggrupp. Och så simulerade man en fängelsemiljö och där experimentet spårade, och det är väl därför som det har blivit känt, tror jag. Mm. Folk gick verkligen överstyr på olika sätt, de gick upp i sina roller så väldigt mycket. Så att Zimbardo tyckte väl då att hans hypotes var delvis bekräftad, att det är på något vis miljön som skapar personerna, fast sen så har det blivit jättekritiserat då, som sagt. Men ett fynd i den här studien var att även fångarna blev väldigt mycket fångar. Är du med på vad jag menar? Det var inte bara de här vakterna som brutaliserades, utan det var också de här fångarna som på något sätt avhumaniserades ganska snabbt då. Började med till exempel angiveriverksamhet och så, och blev ganska snabbt typ nedbrutna på olika sätt och passiviserade. Och i vissa fall var det till och med så att de sympatiserade med de här brutala fångvakterna.
Det låter som att hela fängelsevärlden är uppbyggd för att skapa just detta. Att det kanske finns en, alltså, såklart.
Att det kanske är meningen.
Att det inte bara är så här ett förvar eller eventuellt någon liksom lite så här på sikt uppbygglig miljö att vara i, utan att det är så här, vi har en massa människor som vi behöver få styrsel på. Hur gör vi det bäst? De ska foga sig, de ska tycka att de inte är så mycket värda. De ska, då behöver vi avhumanisera dem. Att det liksom är medvetna val.
Visst, och sådana här avhumaniserade personer är helt enkelt mycket lättare att styra då.
Men om man är konkret i ett sammanhang som kanske inte är lika absurt som Keith-gänget, att avhumanisera är att liksom inte behandla folk som människor. Är det det handlar om?
Ja. Trycka ner på alla liksom tillgängliga sätt så att en person ska känna att jag inte är värd någonting. Då uppstår ju det här som kallas learned helplessness, inlärd hjälplöshet. Om jag är en värdelös person, inte bara har jag då kanske inte kapacitet och resurser att ta mig ur det här.
Nej, jag behöver ju kris
jag kanske inte förtjänar det ens.
Nej, just det. Ja. Återkommande grej som jag har hört när folk har trillat dit i den här liksom en process av att liksom man uppmuntras att visa så här sitt sämsta och dela sina mörkaste sidor och sånt där. Är det en del i en sån avhumaniseringsprocess? För det, jag kan tänka att en sån sak också låter lite fin.
Just det, precis. Det är det nog kanske inte riktigt att dela med sig av sina dåliga sidor.
Ja, men typ så här, jag stal ur kollektet eller vad det nu är. Typ. När folk här, bekänner jättejobbiga grejer. Men du kanske istället skapar ett så här, terrorbalans gruppen emellan. Nu vet vi en massa saker om varandra. Så
den här avhumaniseringen skulle jag säga handlar mer om att avindividualisera en person.
Det är då det är bättre att köra nummer. Alla har uniform.
Lite så.
Gå på led. Eller liksom. Fattar.
Precis. Ungefär som att ni tillhör gruppen fångar och inte värda någonting.
Jag hamnade på en sorts korrektionsläger kan man säga. Vi som ansågs vara riktigt misslyckade typer. Vi fick sitta i en liten källarlokal och skriva långa listor på alla saker vi någonsin hade gjort i vårt liv som inte var bra. Sen fick vi jobba med städa och diska och sådana saker resten av tiden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vi hoppar vidare till nummer 3 på listan över hur sektledare manipulerar oss att kliva in och stanna i sekt.
Även denna är släkt med föregående.
Mm.
Och det är det som på engelska kallas depletion. Alltså att man bryter ner viljestyrkan, att man liksom utmattar folk, att man gör dem så, ska säga, liksom trötta och nedbrutna så att de inte orkar.
Mm. Vet du vad jag tänker på jättemycket när jag hör det här? Jag tänker på Kristi brud och gänget.
Ja.
I de både dokumentären och dramatiseringarna av det.
Mm.
Alltså allt ifrån så här, det är rätt mycket slit i olika såna här grupper. Man ska upp tidigt och sopa och fixa, att det liksom är så här, och att det inte bara handlar om att det behöver vara sopat på vårt ställe, utan att så här, så ska inte orka uppror.
Nej.
Upp och knata klockan 3.
Ja. Mm. Just det. Och det är ju nära liksom besläktat med hur det funkar i militären. Mm. Det är samma grej. Alltså där pratar man ju också i de termerna. Kanske inte i en modern militär organisation, men det här klassiska att man liksom bryter ner för att sen kunna verkligen mosa en person så att man sen kan bygga upp soldaten. Då. Och det finns ju en del studier på det här temat då med, minns du att vi pratade om, vi gjorde ett avsnitt om viljestyrka en gång.
Mm.
Och så pratade vi om det här med det som kallas ego depletion, att om man, alltså det finns ett forskargäng som hävdar att om man måste använda väldigt mycket viljestyrka så orkar man inte i nästa situation, då är liksom den muskeln lite utmattad.
Ja.
Och sen så det konceptet är omdebatterat verkligen. Men jag kommer att tänka på en forskare som heter Edward Berkeley nu när jag läste om det här då, för att han har studerat det här med hjärntvätt och lite i de här termerna. Alltså hans tanke är så här att om man bara matar på. Alltså i början så har man en viljestyrka och kraft att stå emot de här knasiga storiesarna om i scientologi eller vad det kan handla om. Men man orkar inte hur länge som helst.
Om någon bara trycker på ens knapp och trycker till slut så bara...
Okej då, visst. Vi säger väl det då.
Mina barn använder sig av den här modellen.
Mm.
Brukar funka ganska bra för dem.
Mm.
Macka, kan jag få en 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 macka.
Just det. Mm. Och även de som är så här kritiska till idén om viljestyrka som en så här, viljestyrka är som bensin i en bensintank och sen så tar det slut. Alltså, jag vet inte om du minns det från det avsnittet, att det finns ett forskargäng som är kritiska till den idén. Ja. Men de är ju också överens att om man är man jättetrött klockan 3 på natten, så är det liksom lättare att bara, ja, vi säger väl så.
Exakt, man går med på grejer. Ja.
Precis, och den här, jag kan bara nämna någon studie av den här.
Berkeley,
ja, exakt, bra. Han gjorde någon sån studie där folk fick, var på studenter då, de presenterades för ett väldigt oattraktivt argument, nämligen att ert sommarlov, eller sommarlovet för första års studenter på universitetet ska kortas till en månad istället för 3. Och de fick läsa någon liksom argumenterande text för det där. Och då tänker sig Berkeley att då får de använda sin motståndskraft i den situationen. Och sen så delades det här gänget in i 2 grupper då, där en grupp fick veta att den här regeln kommer att införas om 10 år. Så det kommer inte drabba dig. Och så var det en annan grupp som fick veta att det här argumentet kommer att införas redan nästa år. Och då var Berkeleys tanke att de som drabbas personligen kommer att känna ett mycket större motstånd mot det här. Och få använda liksom mer viljestyrka. De kommer mobilisera mer psykologiskt försvar mot, mot den här idén. Och sen så fick de gå vidare till en helt annan uppgift som testade viljestyrka.
Okej, för han vill mäta huruvida viljestyrkan är förbrukad eller inte.
Exakt.
Hos de som behövde använda mer.
Och i just den studien då så fick de fick lösa någon typ av knep och knåp som inte hade en lösning. Och sen tittade man hur länge folk höll på innan de gav upp. Och då var det så att hans hypotes där bekräftades att de som hade behövt använda upp inom citationstecken mer viljestyrka i första experimentet gav upp snabbare i det här uppföljande.
Och då är det ett pick your fights argument liksom. Att, alltså, jag kliver igen in i föräldrarollen här.
Att
så här du kan, om du håller på att ta en fight om allting så orkar du inte. Spara fighten till den verkligen gäller. Och så får du se mellan fingrarna med lite allt annat.
Ja, lite så kan man ju tänka. Sen har han gjort andra typer av experiment som har visat att folk också blir mer mottagliga för argument som de egentligen inte gillar när de har
slut på viljestyrka.
Exakt. Så att han argumenterar för det i alla fall. Då.
Spännande.
Som sagt, det finns andra som inte riktigt köper den idén, ska jag bara flagga för. Men
det skulle då kunna vara ett av de trick Keith eller jag kan använda oss av när vi ska starta sekt. Att vi ska se till att folks viljestyrka är slut.
Ja, precis. Och antingen på ena eller andra sättet då. Antingen genom att man bara tröttar ut folk. Eller genom att man bara upprepar, matar på, trycker på med de argumenten tills det blir till slut. Ja, vi säger väl det.
Det framför allt att känna mig, alltså att hon ägde mig, var ju att det blev på alla plan, alltså i mitt liv, att det var vad det än var så skulle jag finnas där. Att försöka förklara de här sakerna har ju varit väldigt svårt. Hur är det möjligt att tåla och inte säga emot?
Vi går vidare på listan över hur sekter kan manipulera oss.
Utnyttja grupptänkande som vi har så himla nära till. Vi mot dem.
Just det.
Och gärna då att rama in den här sekten som en elit.
Just det. Vi, the chosen ones.
We, the chosen ones.
Resten av världen, illa ute.
Ja, precis. Och det där kan man ju nästan vara lite avundsjuk på.
Ja, fatta och gå runt och känna sig som the chosen one.
Ja, mysigt.
Verkligen. Det fattar jag.
Mm.
Och det är ju dragningskraft. Alltså bara att vi är utifrån och bara, man skulle vilja vara det där och få känna sig där. Det är ju en dragningskraft som kanske inte bara handlar om att man är inuti det, utan även för oss utifrån.
Precis.
Det ser härligt ut att få känna sig så där.
Ja.
Punkt nummer 5 på listan över vad som gör sekter så manipulativa och att de har sån dragningskraft.
Gaslighting. Att man ska få folk att ifrågasätta sin egen verklighetsuppfattning då.
Just det, du tror att din familj älskar dig, men de gör inte det.
Nej.
De har aldrig älskat dig. Vi är den enda familjen du har.
Precis, och där kan det också vara effektivt att utnyttja de här svagheterna i minnet som vi har.
Just det, man intalar de saker så tror vi på det.
Just det, vad kallas det? Misinformation-effekt eller något sånt där. Det här att man kan väldigt lätt egentligen återskapa falska minnen hos folk.
Väldigt mycket lättare än vad man tror. Jag vill verkligen, ni som lyssnar här och inte har lyssnat på vårt avsnitt om just falska minnen, gör det. För mig var det en riktig sån här wow. Att förstå hur lätt någon annan kan skapa ett minne i mig och hur jag kan skapa ett minne i mig själv. det är ingenting som bara drabbar en om man skulle hamna i en rättssal såklart, utan bara generellt att så här.
Precis, och hur skulle man kunna tänka sig att en duktig sektledare använder sig av den, det fenomenet?
Ja, men då skulle man kunna säga så här: du, din familj har aldrig älskat dig. Du berättade ju hur de aldrig ens tittade i ögonen. Mm. Någonsin, de har inte lyssnat på dig någonsin. Jo, eller nej, för när du kom in så visade du det här och vi såg ju bilder där. Alltså man liksom målar upp en tydlig situation som kanske är liksom tweakad eller rent av helt
just
falsk.
Exakt. Mm. Och allra mest effektivt blir det när man tweakar lite grann då. Mm. Något som faktiskt har hänt men liksom ändrar på det och sådär. Och upprepar det tillräckligt många gånger så är du i mål med din gaslighting-process.
Usch. Ja, punkt 6 på listan över hur sekterna manipulerar oss.
Ledaren utnyttjar sin karisma.
Ja. Hur ofta har man sett sektledare som är okarismatiska?
Ja.
Hans Scheike brukar man, minns jag när jag var liten, man skrattade åt. Så här, varför vill de där tanterna vara med honom, ful gammal gube? Men
nog, ska du berätta för lyssnare som är yngre än oss vem Hans Scheike var?
Hans Scheike, nu berättar det här typen en berättelse från 9-årig flickas huvud. Men jag minns att det var på tv-nyheterna hur Hans Scheike hade, jag vet inte om man kallade dem fruar eller kvinnor som bodde hos honom. Men det var liksom en sexsekt av något slag. Där han liksom, de låg i hans knä och så piskade han dem. Och de tyckte det var toppen. Och får man säga sekten som det måste väl ha varit?
Ja, det var det ju. Men Hasse Scheike var en sån verkligen så typecastad sektledare.
Ja, skägget var långt, håret var långt, såg ut som liksom en riktig gammal uggle, alltså så här, vet du, man liksom ritar trollkar, trollpacka typen.
Ja.
Och ändå fick det, alltså det gökades på i det här gänget.
Mm.
Och då minns jag att jag var så förundrad när jag var liten. Mm. Hur är det här möjligt? Bli slagen av en gammal gubbe och tycker att det är hett.
Mm.
Och nu är jag inne på hur det här med liksom sex och dominans spelar in i sekter.
Det är ju en sak som alla de här sekterna har gemensamt. Att i regel så är det ju någon i den här organisationen som vinner någonting på det på bekostnad av andra.
Mm.
Alltså det kan ju handla om rent trafficking ibland. Alltså sexuell och liksom arbetskraft.
Mm.
Sådana sekter finns ju. Mm. Väldigt ofta någon typ av pyramidspelsupplägg, ett ekonomiskt upplägg.
Mm.
Att det är en big business.
Mm.
Ja, det är väl där det kommer in, tänker jag. Att det är någon narcissist, kanske, som får leva ut sina sexuella fantasier på någon annans bekostnad.
Mm.
Mycket vanligt är de här som har blivit mest uppmärksammade i alla fall.
Ja, precis.
Då... Och det är väl en av de här grejerna som gör det här med sekter så kittlande, tror jag.
Ja, men precis.
Det här sexuella inslaget.
Ja, exakt, exakt.
Ja.
Karismatiska är de ledarna.
Karismatiska ledare, de har en sån här larger than life approach ofta då. Att de är ofta hävdar att de har någon typ av inneboende godhet, står över andra på det sättet, eller att de har någon typ av speciell visdom eller kontakt med någon gudomlighet eller sådär. Viktigt också att de inte har någon accountability, vi har något bra svenskt ord för det. Att man är inte...
Hållas tillräknelighet eller liksom, man
rapporterar inte till någon, man har inget ansvar inför någon sådär.
Det är också, det där är jättetätt förknippat med den här första punkten, auktoritet. Att en människa med karisma liksom ingjuter ju såhär, och man bara wow, vilken såhär,
just det.
Jag vill lyda. Plus också att så här, en människa som har en massa som följer den, alltså grupptrycket i det hela, blir också auktoritet.
Visst.
Man bara, någon säger något, jag tycker det låter konstigt, men här sitter 200 personer och bara, hell yeah, då tycker nog jag det också.
Precis, det var väl den här sociologen Max Weber, tysken, som pratade om olika typer av auktoritet. Och den här formella auktoriteten finns ju inte där. Alltså det är inte så här, det är ytterst sällan.
Du är inte konstapel på sekten.
Inte konstapel eller filosofiedoktor.
Nej.
Utan det blir ju då ett ledaregenskaper i kraft av karisma, ofta. Alltså de får ta igen det där, det de saknar i andra skålar.
Det är på ett sätt enklare att leva med flera kvinnor, tycker jag, om jag funnits. En gång i tiden när jag var yngre så levde jag ju med en kvinna i taget. Men det här att leva med flera kvinnor är en väldigt stimulans för mig och även för dem, säger de själva.
Då tar vi nästa punkt på hur sekterna gör för att manipulera oss.
Och då är det här med hållhake / utpressning.
Just det, och där kanske jag får placera den lilla ringa erfarenheten jag har om sektbeteende, det här med att så här, man berättar olika jättekänsliga och intima saker, saker man skäms, fula grejer man gjort som barn eller när som helst. Och så är det härligt att förlösa när man blir accepterad.
Ja.
Men samtidigt så är man ju kidnappad.
Och så ramas det ofta in som något så här reningsbad. Eller en möjlighet att få typ syndernas förlåtelse. Eller att to come clean. Liksom. Och sen så blir det så att man då har en hållhake på den här personen. Och en annan variant är att få folk att göra saker.
Just det.
Som är moraliskt tveksamma i sekten.
Ja, men igen, Kristi brud-grejen. Att så här, det här med kollektiva bestraffningar, att så här, en gör fel och då ska den straffas av alla andra, och man lyder, så man vet att man gör rätt när man straffar sin kompis och låter den sova utomhus eller vad det nu var för tok som pågick, men någonting i en vet också att det är fel, och det blir ju en hållhake i sig.
Just det.
Att så här, här har vi betett oss fan jävligt inhumant mot varandra, men vi gjorde ju som vi skulle, men jag vet ju också att det här inte är helt okej, skulle man berätta det för dem där ute så skulle det här inte vara rimligt.
I övriga alltså, samhället är inte det här okej. Alltså blir det någonting som håller mig kvar i sekten.
Usch, hållhake.
Precis, och sen så också det här med kognitiv dissonans och allt det där. Att om jag gör så här så måste det betyda att jag är en person som är blint lojal och köper sektens världsbild och så vidare. Att ens handlingar får föregå ens attityder. Så.
Nästa punkt på listan över hur sekterna manipulerar oss.
Ja, då tänker jag på det här med sunk cost fallacy på olika sätt och vis. Och det är ju det här fenomenet då att om man har investerat mycket i något, tid, pengar, känslor eller vad det kan handla om, så blir man mycket mer benägen att stanna kvar i det, även om man på olika sätt inser att det här är inte kanon.
Mm.
Och det där kan man ju naturligtvis uppnå på massa olika sätt. Men jag tänker på en sån sak som du nämnde här inledningsvis, är det här med att få folk att faktiskt investera pengar.
Just det.
På olika sätt. Scientologin är väl ett bra exempel på det.
Ja, exakt. Det finns olika levels liksom. Japp,
ett slags gamification.
Du har tagit det till level 4 att hoppa av nu. Det är ju, då vaskar du ju alla dessa fina nivåer.
Och tänk på att det finns en hel del så här coachingverksamheter och sånt där som har den här typen av inlåsningseffekter också.
Ja, men alltså, fenomenet i sig, man kan väl säga så här, fenomenet i sig kanske inte är sektigt, men det är ett mänskligt fenomen som friskt kan utnyttjas av sekter. Alltså så här, du som varit kund så här länge, man bara, då är det bäst för mig att fortsätta för att det här verkar som att jag liksom har lång fin relation, fast jag kan också byta bank imorgon om jag vill det. Eller liksom den falska känslan av en investering som går förlorad.
Ja.
Om man skulle
exakt
hoppa av eller byta.
Och det finns en terapiform som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter, men som är ovetenskaplig, men som har ganska många utövare och terapeuter och sådär. Och jag träffade någon som jobbade med det där, och hon berättade lite om det systemet, och det är ju som ett pyramidspel.
Nej.
Alltså man betalar väldigt mycket för utbildningar och sen betalar man väldigt mycket för certifikat. Och man kommer upp till någon nivå sen när man har lagt ner jättemycket pengar, då man själv kan bli en sån person.
Så då utbildar och ger andra cert.
Yes, just det.
Och får pengen.
Precis. Det lät ju i mina öron lite som en sån scam helt enkelt.
Ah.
Men om man är en sån som har investerat väldigt mycket i det där, så blir man ju väldigt inlåst då.
Exakt. Och att behöva ifrågasätta eller känna att man eventuellt har lurats tidigare. Mm. Inte heller speciellt trevligt. Då blir man kanske hellre så att man vill fortsätta luras.
Man har liksom varit med länge. Man har satsat allt man äger. Ja, man går all in. Man lämnar vänner och familj och allt det där. Och det är svårt att erkänna för sig själv att det skulle vara något fel. Så.
Nästa punkt på listan över hur sekterna manipulerar oss.
Känslor minimeras på olika sätt. Alltså att fel sorts känslor. Det är inte okej att känna på vissa sätt eller så, kan man få höra. Det finns inte en acceptans för alla typer av känslouttryck och sådär.
Just det.
Och mycket av det här går ju att överföra till en sån här dysfunktionell relation med en narcissist till exempel.
Exakt.
De jobbar ju på det här sättet också då. Du är hysterisk och
precis, och det tuktande och nedbrytande. Liksom.
Lite besläktat är ju då att man har väldigt låg tolerans för ifrågasättanden också på olika sätt. Då. Att det är inte bara olika känslouttryck som inte är okej, utan det är också inte okej att vara kritisk
just det.
På olika sätt. Utan då är det fel på personen. Det är inte fel på sekten.
Och då ska det straffas.
Mm. Och tillbaka till den här Nexium-sekten då. Mm. Där var det så att de här att personer som inte... De här promenaderna som jag berättade om, där man fick dricka ur pölar och så, så visade man en tendens att vara lite motståndskraftig där. Mm. Då åkte man ut. Så att det blev en typ av lackmustest också.
Ja. Vi går vidare på listan över dragningskraften som sekter har på oss och varför vi stannar i dem. Nästa punkt på listan lyder...
Avslutningsvis då, det är att man väldigt starkt trummar in att ändamålen helgar medlen. Att sektens mål är överordnat allt annat. Och att i ljuset av det så får man tolerera...
Just det, det är inte kul att
massa saker.
Vara taskig mot din kompis, men vi gör faktiskt det här för att Gud ska komma.
Japp. Mm. Att det finns ett högre syfte så. Mm. Att på något vis trumma in den idén då. Det här är inte en komplett lista, men det är en lista på många saker som är vanliga. Många liksom tekniker som man använder för att locka till sig folk och sen få dem att stanna kvar.
Gud, jag känner att jag är väldigt benägen att... Alltså så här, det där är knappar jag har, och de är ganska stora. Jag skulle verkligen så här, ge mig en karismatisk ledare som säger att det finns en stor, viktig mening med någonting. I'm there. Mm. Det, igen, den lågt hängande sektrukten, det är jag det.
Mm. Så alla sektledare som lyssnar, ni kan skicka mejl till Lina.
Välkomna. Jag vill gärna bli rik dock på den.
People are so indoctrinated and have been in Scientology a really long, long time. Or they've grown up in it. They don't know anything else. It's so scary to them to have to start all over. And it takes a really strong person to stand up to them and say no.
Då, Björn, har vi pratat om vilka som hamnar i den, där jag är etta på den listan över vilka som hamnar i sekter. Vi har pratat om dragningskraften när du är i det, hur man manipuleras och bryts ner. Ska vi avslutningsvis säga någonting om att lämna? Eller att kanske vara någon som är nära någon som man skulle vilja lämnar?
Ja, vi kan inte få med allt, men jag tänkte att vi kan prata lite grann om just det då. Läste en artikel av en Stephen A. Hassan, forskare som pysslar med sånt här då, och han vänder sig till personer som är nära någon då som har hamnat i det här.
Och då kan man ju, om man tänker så här, man bara, fast jag vet inte om min polares självutvecklingsblabla läger som den åker på gång är sekt eller inte, då kan man ju titta på den här hjälpkällan.se-listan och köra en liten checkvariant, och blir tillräckligt många orosmoment där så kan man väl ha ett litet case.
Ja.
Eller hur? Ja. Och vad säger de då att man ska göra?
Ja, nej, men det är rätt mycket sån där common psykologsens. Alltså det är sånt här som jag känner igen från när vi har pratat om hur man omvänder ett nättroll och såna här saker.
Ja, ja, ja.
Mycket såna saker. Men det han säger att du ska göra allra först, det är att börja med dig själv. Alltså att gör hemläxan. Läs på om såna här manipulationstekniker. Mm. Försök förstå lite grann om den här aktuella sekten då. Mm. Hur de jobbar och så. Och sen så understryker han att tro inte att du kan nå fram med rationella argument. Alltså direkt.
Ja, det är ungefär som när vi pratar om vaccinskeptiker. Eller generellt, ja. Alltså så här, jag tror att vårt avsnitt antivaxare, att, så här, att du har rätt och har the statistik to prove it, det kommer inte ta dig hela vägen.
Det kommer inte att bita, inte, absolut inte. Utan då kan man ju tänka sig att det kan till och med bli en sån här backfire-effekt som vi pratade om i det gamla avsnittet. Det vill säga att man, när ens identitet ifrågasätts, mobiliserar man alla sina psykologiska försvar, inklusive sina bästa motargument, och blir bara ännu mer motståndskraftig mot den här som försöker omvända en. Ja, och sen så i steg två så ska man då försöka att bygga upp den här relationen som förmodligen har tagit ganska mycket skada då. Om det är en person som har gått med en sekt, så kan man ju anta att den personen har på olika sätt klippt med sin omgivning. Eftersom det ofta ingår.
Man måste hitta tillbaka till ett band där på något vis.
Hitta tillbaka till ett band. Och då säger han så här, fokusera på
likheter.
Likheter, det ni har gemensamt. Gemensamma minnen. Alltså det kan vara saker ni båda tycker om. Mm. Barn, djur, musik, fiske, sport, dansa. Mm. Alltså fokusera på likheter, det gemensamma, gemensamma minnen och så vidare. Undvik hot topics, alltså det mest brännande. Det som kan få den här personen att sätta sig till spjärn, i spjärn, gå i spjärn. Vad säger man, Lina?
Spjärna emot.
Spjärna emot, tack för det.
Mm. Jag har läst på, jag har försökt hitta tillbaka, knyta an till varandra igen, hitta det bandet,
ja,
det gemensamma.
Mm.
Och sen?
Sen så tar den upp att i vissa fall kan det vara aktuellt då att försöka minimera exponering för den här sektens idéer. Var nu det kan komma ifrån. Mm. Han tar upp något exempel här med media då. Som skulle kunna gälla i vissa fall. Alltså det kan...
Ja, just att säga att man är förälder till ett barn som håller på att fastna i liksom Al-Qaida tjohejet. Ja. Alltså du, nu stänger vi av YouTube.
Om möjligt. Eller bara, ja. Om möjligt. Mm. Han pratar om att man kan göra en pakt om att man ska ha en... Vi kör ett skärmstopp. Eller liksom ett mediestopp eller så i 2 veckor nu. Och sådär. Om man kan få till det. Den typen av saker. Frågor lyfter han fram som ett litet knep. Tankeväckande frågor.
Alltså, vad gjorde ni idag på sekten?
Alltså sånt som kan liksom mjuka upp idéerna. Ja. Jag tänker på den här fina metaforen om hur man ska omvända någon som sitter fast i en idé som inte är så bra.
Mm.
Och som är väldigt djupt rotad. Att man, om man tänker sig att det är ett hus, så ska man inte försöka byta ut husgrunden direkt.
Nej, just
utan
det.
Snarare att försöka måla om en fönsterlucka. Mm. Och då kanske det kan vara bättre med någon lite liksom tankeväckande just fråga. Det. Sådär.
Mm.
Är det så himla bra att du lägger liksom hela lönen på... Att du ger bort alla dina sparpengar till sekten. Skulle man kunna tänka sig att du kanske jobbade lite gratis där? Eller hittade något annat sätt? Alltså bara någonting som kan sätta igång någon typ av tankeverksamhet. Jag vet inte om det var ett bra exempel jag bara drog till med någonting här i stunden.
Det är så vi gör i den här podden när vi exemplifierar saker.
Yes. Och de här frågorna ska man ställa på ett varmt och nyfiket sätt, säger han. Och det går igenom i alla de här strategierna då. Att man ska vara icke-dömande. Och det vet jag en sån här sak som Håkan Järvå pratar om också. Att det är väldigt viktigt att vara icke-dömande när man går in i den här kontakten. För att annars tappar man den här personen innan man ens har börjat.
Ja, och det där är så himla spännande. För att det går ju också igen i när vi har pratat om konflikter och i relationer och nätgräl och så vidare. Att så här, på riktigt försöka hitta till den här respekten.
Ja.
För låtsas du, då blir du plötsligt liksom, då blir du nedlåtande och du liksom är, alltså du tycker att du framstår som liksom vänlig och nyfiken, men i själva verket så blir det liksom sarkastiskt eller sådär. Och att faktiskt så här, verkligen göra jobbet där, att så här, hitta respekten.
Ja, precis.
Här är min kompis som verkligen försöker, som kämpar på, som försöker göra något bra.
Mm.
Och så att man liksom bygger upp det och ifrån en sån ståndpunkt när man är liksom på ögonhöjd med varann,
just
det. Då pratar man.
Mm, precis. Och en sån sak som jag vet att du verkligen brukar använda dig av också, att man har en liksom generell nyfikenhet och ett intresse för den här personens åsikter och positioner.
Just det.
Så här, berätta, vad är det du tycker om så mycket med det här? Mm. Alltså så.
Och även i det finns väl ingen, alltså då kan man ju också i det så här, fan gött, ha en ledare som är så, som du verkar tycka så mycket om. Alltså jag försöker liksom bekräfta en världsbild för att någonstans det man behöver är öppna kanaler.
Det man behöver är
man
öppna
behöver
kanaler.
Ett band oss emellan. Och det finns ju bitar även i de mest sjuka situationer där man faktiskt kan förstå.
Just det.
Alltså så här, mysigt att bara släppa allt och dra iväg.
Precis. Och sen så, ja men han pratar egentligen om en sån här sokratisk teknik som är egentligen samma som jag använder när jag psykologar. Det vill säga att man hjälper folk att upptäcka saker själv.
Just det.
Och mycket då genom frågor. Mm. Liksom att man styr sakta. Mm. Så att, ja men det här är lite såna grundprinciper då. Men sen så kan man också, när man har upprättat den här kommunikationslinan, då gäller det att påbörja det här förändringspratet lite.
Ja.
Och då kan man ju till exempel bara prata om indoktrinering och mind control och sådana saker, men i andra sammanhang.
Mm.
Prata om andra.
Titta på The Vow eller Kristi Brud-dokumentärer. Eller
just liksom. Bara smyga in dem i det här kritiska tänkandet lite från sidan så.
Vad bra att sekter är så i ropet nu då.
Ja.
Då blir ju det ett samtalsämne där tankar kan väckas.
Ja.
Mm.
Så att om vi ska sammanfatta den här lilla delen då. Så att det viktiga till att börja med att få till en kommunikationslina genom ett icke-dömande och öppet förhållningssätt till den här personen som man kanske tycker är koko i det här sammanhanget. Men man får ändå göra den ansträngningen.
Mm.
När man har fått till den kommunikationslinan så kan man börja med förändringspratet och det är där kan man börja liksom smyga in fakta och sådana saker.
Som med mycket annat kräver jobb.
Ja.
Man kan inte bara säga, Susie kom hem till mig, ska jag fika? Så låser jag dörren.
Nej, ofta är det lite mer effektivt att jobba långsamt i de här fallen just. Get
Björn, för som vanligt din digra research. Det finns ju poddar och filmer och böcker för alla er som är nyfikna på mer om det här. Intressant att ta med sig är kanske att teknikerna man använder sig av är sådana som vi både ser, upplever och kanske ibland använder oss av själva i vår vanliga vardag. De är bara tagna till sin extrema form. Det var allt från vår dubbelmacka om sekter. Tack Björn Hedensjö, psykolog och författare. Tack vår producent Klara Wallin och vår klippare Peter Malmqvist. Och tack till Beppo där vi spelar in. Den första delen var vårt förra avsnitt och nu avslutar vi och stänger vår lilla sektbok. Ni hittar oss på Dumma Människor förresten på Instagram. Ja, Dumma Människor heter vi helt enkelt. Bra, tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.